Jag ska läsa ur första Korintherbrevet, kapitel 12, vers 4-11. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.
Låt oss be. Herre, du kallar oss till tjänst och du gör det med genom att ge oss en gåva av glädje, en gåva vars innebörd vi bara delvis förstår. Herre, vi sträcker oss efter din gåva och längtar efter att vi ska få se dina gärningar i våra liv. Låt så ske, Herre, i Jesu namn. Jag har valt att kalla det här för ett karismatiskt liv. Just för att jag vill få tala lite grann om det praktiska i sammanhanget. Vi ska börja i Johannes evangelium i kapitel 14. Nej, kapitel 7. Och där ska vi börja i vers 14. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa: hur kan han känna skrifterna, han som inte har studerat? Jesus svarade: min lära är inte min utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar om mig själv. Och det här skymtar ju ett intressant förhållande. Om någon vill göra hans vilja så ska han förstå. Alltså har vårt liv en betydelse att vi leds av anden och ordet. Men den ledningen syns kanske klarast i våra liv när vi också arbetar praktiskt på något sätt i Herrens tjänst. Om jag ska tala för mig själv så har jag ju haft mycket själavård genom åren. Jag tänkte när jag började läsa medicin att jag skulle bli psykiater. Men så deprimerad har jag aldrig varit som under psykiatrikursen. Så att jag blev röntgenläkare istället. Längre bort kunde man inte komma. Men under många år hade jag en tjänst i en retreatrörelse som heter Ashramrörelsen. Och där hade man bibelstudier och själavård. Det var bara när man gick på toaletten som man fick vara i fred. Och det var underbart. Jag har sett Herren göra så mycket. Och just i de samtalen när man kanske bara hade en timme på sig, så kunde i samtalet kunde man plötsligt känna det här att här ligger en hund begraven. Titta lite här. Och så visade det sig att på en timme kanske en människa fick hjälp ut ur en låst situation. Och det ligger ju utanför mänskligt förstånd och mänsklig rutin. Jag menar att jag kände just i de tillfällen då jag var så att säga i tjänst på ett speciellt sätt, att jag känner Guds ledning över mitt liv som jag inte känner normalt annars. Alltså, om någon vill göra hans vilja så ska han förstå. Som goda lutheraner så är det ju så att vi har ett lite kluvet förhållande till gärningar. Dels har vi dåligt samvete för att vi gör för lite. Och dels så vet vi att gärningarna inget betyder för frälsningen. Så att det är lite svårt att komma till rätta med det här. Men här tycker jag öppnar sig ett perspektiv som jag kan säga själv att jag gläder mig mycket åt. Nu på gamla dagar när jag inte orkar ha så mycket själavård, så är det på ett sätt lite tystare i mitt liv. Men jag sätter mig och skriver en bok, och när jag skriver så känner jag på nytt att det här är någonting där inte bara jag själv är i verksamhet. Och jag gläder mig åt det jag har fått vara med om. Det jag har sett Herren göra. Ett karismatiskt liv. Ja, det ska alltså på något sätt ha sin grund i anden, ordet och tjänsten, hur man nu ska kalla detta, att göra hans vilja. Frågan är ju då, hur bedriver Jesus lärjungaträning? För det måste vi ju kanske ha eller räkna med. Någon sorts handledning kanske är bra för att vi ska komma in i den tjänst där Herren så att säga uppenbarar sig. Jesu lärjungaträning. Det är ju så att när man åker iväg på någon bibelskola för att genomgå lärjungaträning, så blir det ju ofta korvstoppning och Jesus ägnar sig ju inte alls åt korvstoppning, utan när man läser om hur Jesus hanterade eller hur handledde sina lärjungar, så var det ju allt utom korvstoppning. Vi kan till exempel notera att Jesus gav ingen bibelundervisning egentligen till lärjungarna förrän efter sin uppståndelse. Om vi går till Lukas 24 så hittar vi där den ganska långa berättelsen om hur två sörjande och förvirrade lärjungar går till Emmaus. Och de talar om allt det sorgliga som har skett i Jerusalem under de här dagarna. Och så har de blivit ytterligare förvirrade, för nu kommer några och säger att de har sett honom. Vad ska man tro om det här? Så kommer det en främling i fatt och pratar lite med dem om det här. Och när de då uttrycker sin sorg, så börjar plötsligt främlingen att tala. Lukas 24 och 25. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Och det är ju en sorg att inte det här bibelstudiet finns rakt av i Bibeln. Man kan leta rakt igenom hela boken. Man hittar inte denna övergripande och komprimerade undervisning. Men okej, det här gavs först efter uppståndelsen. Nu hade de levt i 3,5 år antagligen med Jesus. Ätit med honom, sovit med honom och traskat runt med honom. Ibland fått lov att göra under och bota sjuka och uppväcka döda. Men i stort så var ju det här som ett, ursäkta uttrycket, kamratgäng. Och de lärde känna Jesus. Men teologin, den kom först efter hans uppståndelse. Då alla deras förutfattade meningar hade rasat ihop i en mäktig jordbävning. Då ingenting hade blivit som människor räknar ut. Utan att de i det här tillfället är mottagliga. När Jesus går igenom hela gamla testamentet för att visa dem vad som är skrivet om honom. I början av apostlagärningarna så står det att sedan att han i 40 dagar undervisade lärjungarna om Guds rike. Och den undervisningen hittar vi inte heller så sammanfattat. Utan här döljer sig mycket som lärjungarna inte berättar. Och det är ju också intressant att det finns så mycket som vi hade önskat att Jesus hade talat om. Men ofta blir det stopp någonstans på halva vägen. Vi ska se på ett väldigt praktiskt exempel i Lukas 11. Vi börjar från början i kapitlet. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Fader, helgat blive ditt namn, kommer ditt rike, ge oss var dag vårt bröd för dagen, och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss, och för oss inte in i frestelse. Han sa till dem: om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: käre vän, låna mig 3 bröd. En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar: låt mig vara i fred, dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något, för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Det första som jag tycker är så märkligt, det är att Jesus inte försöker lära ut bön från första dagen. För så gör ju vi när vi ska bedriva en lärjungaträning. Då säger vi att du måste ta emot Guds ande på förmiddagen, och sen ska vi lära dig allt om bön på eftermiddagen. Och sen är det meningen att du ska hålla på. Jesus väntar tills de frågar. När de till sist har varit borta. Han smet ju ofta på morgnarna när folk låg och sov, för att få vara i fred och be. Men här var de tydligen med. Och de måste ju ha snackat sinsemellan att vad håller han på med? Kan inte vi också få en chans? Och till sist så brister den här bubblan av längtan och nyfikenhet. Och så säger de: lär oss att be som Johannes lärde sina lärjungar. Ja, visst, det är Jesus, det gör jag gärna. Men han väntar ofta på vår bön, eller vår, att vi sträcker oss efter det som hör till Guds rike. Med ett gammalt fint uttryck så säger vi ibland att jag bidar efter Herren. Och jag undrar hur ofta det är tvärtom, att det är Herren som bidar efter oss. Att vi kanske har anledning att komma till exempel med den här bönen: lär oss att be. Därför att bönen är ju ett sådant görande där vi kan räkna med Herrens närvaro på ett särskilt sätt. Sen berättar Jesus 2 liknelser. Och i den ena så beskrivs Gud som om han ligger och sover. Och han har bommat till dörren och han tänker inte gå upp. Visst känns det så ibland. I den andra liknelsen så beskrivs Guds längtan. Han ger helig ande åt alla som ber honom. Hur ska man få de här liknelserna som ju går och spretar åt varsitt håll? Hur ska man få dem till en enhet? Ja, det är inte meningen. Jesus förklarar sig inte. Han gör inga försök att para ihop de här beskrivningarna. Och vi kan ju, när vi har praktiserat bön, så kan vi säga att det där känner vi igen. Och så kommer följdfrågan. Varför blir det så här ibland? Inget svar. Vi söker ofta förklaringar där inga förklaringar ges. Utan där Herrens närvaro är förklaringen. Och den blir ändå inte någon logiskt tabellverk. Någon Wikipedia över alla andliga mekanismer. Och synnerligt bönen har ju varit föremål för ett väldigt teologiserande. Därför att man vill veta hur allt det här liksom stämmer med vartannat. För att kunna gå in och bedriva det som ibland kallas effektiv bön. Och det är ju egentligen ett ganska kusligt uttryck när man tänker på Gud. Därför att den effektiva bönen skulle ju alltså vara något sätt att prata om kull Gud. Att få honom att gå upp ur sängen i alla fall. Att alltid stå vid dörren med några limpor under armen. Och så kan ju ofta bön också beskrivas när man väl har fyllt ut den här luckan mellan de två liknelserna. Och här måste vi ibland stanna till och förstå att det är inte den heltäckande förklaringen som bjuds oss, utan någonting som i all sin gåtfullhet stämmer med livet som vi ser det. Som själavårdare har jag ibland mött människor som har bett tills den man bad för dog. Och det där är ju extra smärtsamt när det gäller till exempel en 10-årig flicka. Och så får mamma cancer. Hon lever några år till, och under de åren ber flickan morgon och kväll. Kanske däremellan. Men mamma dör ändå. Hur gick det med barnatron? Och man kan som lyssnande medmänniska tänka, Gud, kunde du inte gjort mitt ett undantag? Kunde du inte ha förbarmat dig? Och bönen är alltså ett mysterium. Det blir levande för oss i en god bönesituation. Men när du har lärt dig att man ibland får vara uthållig, så har du lärt dig nästan allt som finns att lära sig. Mycket mer teori finns det faktiskt inte i det sammanhanget. Som kristen har man ju gjort en omvändelse. Och vi kan beskriva den så här att vi har övergått från ett tagande och krävande liv. Och gått in i ett utgivande liv. Och det är ju en beredskap för kärlekens gärningar. Att ha kommit in i ett utgivande liv. Men att leva utgivande liv när alla i omgivningen lever ett tagande och krävande liv, det kan vara svårt. Och vi vet från många håll i världen att det kan vara livsfarligt. Och man kan undra lite grann, vad är det som gör att till exempel kommunisterna hade sån förfärlig jakt på biblar? Min kära hustru åkte till Rumänien en gång i tidernas morgon, 83 tror jag det var. Och de åkte ett gäng i en folkvagnsbuss med efterföljande husvagn. Och de hade naturligtvis gömt sina biblar på ett ganska amatörmässigt sätt. Men de fastnade i tullen i Rumänien. Och det slutade med att en kille kom med en borrmaskin och skulle borra i väggarna på husvagnen för att se om det fanns biblar i väggarna. Vad är det som gör att kristendomen verkar så farlig? Jag tror det är så här bland annat att makt har sitt konkreta uttryck i pengar. Och hela det ekonomiska systemet bygger på att man kan ge ut pengar istället för att kräva pengar. Och därmed så skakar maktapparaten så att säga i dess grundvala. Och därför är omvändelsen en procedur där man efteråt kan utsättas både för så kallade skämt eller mer än så. När Jesus skickade ut sina lärjungar för att prya, vi ska läsa Matteus 10 kapitel. Så skickade han med de nådegåvor som vi tycker, tänk om man kunde få det. Ja, det går. Matteus 10, så här. Femte versen kan vi börja i. Nej, vi börjar från början. Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och så hoppar vi över namnen och landar i femte versen. Dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Här bara med några ord säger Jesus till dem. Att de ska driva ut onda andar och de ska bota sjuka och så vidare. Och när vi läser det här så tänker vi ju, ja, men hur gör man? Det finns ju, har funnits, det var ju populärt för några årtionden sedan, många böcker om hur man driver ut onda andar, vad man ska binda och vad man ska lösa och vad man ska hugga av. Det fanns en massa termer som man förgäves letar efter i Bibeln. Jesus säger ingenting om det där. Gör det bara, säger han. Och på nytt är vi beroende av att när vi går in i kallelsens gärningar så får vi i det ögonblicket vishet som vi behöver. Och ofta så kan det vara riskabelt att göra en lärobok av den där visheten. Den är kanske för engångsbruk. Och vi ska vänta fräscha nya visheter när man kommer i en liknande situation nästa gång. I slutet på 18 versen så kommer nog den här, nej. Jo, i slutet på 18 versen. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Detta är en stor hemlighet. Och en viktig sådan. Därför att när du blir utrustad med makten att uppväcka döda, så har du också fått möjligheten att samla många beundrare och ta upp många stora kollekter, hinkvis. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Alltså, blanda inte in pengar. Jesus fortsätter. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten. Inte lädersäck för resan, inte två livklädnader. Inte sandaler eller stav. Ty arbetaren är värd sin mat. När ni kommer in i en stad eller by, ta då reda på vem som är värdig och stanna där tills ni lämnar den orten. Och när ni kommer in i ett hus, så hälsa det. Om huset är värdigt ska den frid ni tillönskar komma över det. Men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Och om man tar emot er och lyssnar till era ord, inte tar emot er och lyssnar till era ord, så lämna det huset och den staden och skaka av dammet från era fötter. Amen, säger jag er, för Sodoms och Gomorras land ska det på domens dag bli drägligare än för den staden. Just därför att här bestyrktes ordet med hjälp av gärningar som vanliga människor inte kan göra. Men vi kan ju titta lite grann på hur deras packning såg ut. Jag har under mitt resande släpat på många resväskor och gitarrer. Men hur såg det ut för deras del? Ingen lädersäck för resan. Inte två livklädnader. Inte sandaler eller stav. De fick alltså inte ha ombyte av kläder. De skulle inte ha någon resväska överhuvudtaget. Inte sandaler. De gick barfota på steniga vägar. Och skulle inte ha någon stav. Det där sista tycker jag väcker många frågor som inte vi besvarar. Men när de kommer in i ett hus så kan de väl signa huset. Och skulle visa sig att det var ett misstag så tar man tillbaka välsignelsen och går därifrån. Det är ju alltså ett märkligt förhållande. Och det viktiga, blanda inte in pengar. Vad ni gör, blanda inte in pengar. Ingen kan tjäna både Gud och mammon. Ingen. Vad händer när man gör det? Jo, nådegåvan fungerar ändå. För Gud är trofast. Han bryter inte förbund. Inte ens när vi bryter. Men läran, livet, avlägsnar sig från det som man var kallad till. Jesus fortsätter. Vi ska läsa några vers till. Så jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. Akta er för människorna. Är det våran snälla Jesus som säger så? Ja. Därför att den som har övergått från ett krävande liv till ett utgivande lever i en oerhörd välsignelse och en oerhörd möjlighet till ett välsignat liv. Men just därför finns det många som är av motsatt uppfattning. Vi ser ju detta tydligast när vi talar om rättfärdighet, att det kan spreta. Ty när vi talar om Guds rättfärdighet, den som är den stora nådegåvan ur vilken allt annat kommer, så handlar det ju inte om att vi blir perfekta, utan om att vi fyllda av Guds ande också kan ge anden kärleken vidare. Välsigna. Men om vi istället ska definiera rättfärdighet i en tagande miljö, så får vi en rättfärdighet som bygger på mänskliga rättigheter. Rättigheterna kan man alltså kräva. Och rättfärdigheten upprätthålles genom att allas krav balanseras mot allas krav. Och det är ju alltså två väsensskilda sätt att se på saken. Och det är inte så underligt att det blir gnissel i kontaktytan mellan de här två förhållandena. Vi kallar det till ett märkvärdigt och underbart liv. Men Vi ska inte tro att vi kan bli experter på detta liv, utan vi kan bara bli fyllda av helig ande. Herre, du som ger helig ande åt var och en som ber om det. Nu, Herre, vänder vi oss till dig. Vi längtar efter dig, efter din ande. Vi längtar efter detta liv som är så drastiskt annorlunda att det också kan väcka människors vrede. För den vreden har sin grund i att du har gett oss möjligheten att välsigna. Och det vill vi kunna göra. Herre, sänd din ande över oss. Gör oss brinnande i våra hjärtan. Och låt oss få vandra ännu tydligare än idag på dina vägar. Amen.
Jag ska läsa första Korintierbrevet, kapitel 13. Vägen framför andra, kärleken. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå, ty vår kunskap är begränsad. Och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn, då talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sen jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är vår kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Amen.